Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk
Är du med, Pärlan?
Ja, men jag har ju varit med hela mitt liv.
Men sitter du bekvämt?
Ja, men nu sitter jag. Jag tog din kudde som du sover på med ditt huvud.
Din
och
rumpa
satt med den
nu
rumpan.
Är på min huvudkudde. Jag vet inte om jag känner mig bekväm med det här.
Det känns inte bra, eller?
Nej, så där faktiskt. Men jag är i alla fall superladdad för det här nya avsnittet av Sånt är livet.
Sånt är livet! Så, så jäkla, och tack alla som hörde av sig på det senaste avsnittet. Folk skrev ju till mig att det här är det bästa jag hört i hela mitt liv. Och det jag undrar då, vad fan har de hört innan? Det var ju extremt bra, men har de inte hört någonting som är bättre?
Nej, jag tror inte det. Det var så bra det där avsnittet så att jag vet inte vad.
Nej, men jag tyckte också det var. Jag kan säga så här, jag har lyssnat på det utan att överdriva, nu har det gått 4 dagar efter, 12 gånger kanske jag lyssnar på det.
Oj, oj, hur har du hunnit med det här, undrar jag.
Nej, men jag lyssnar när jag vaknar på natten, Elvis väcker mig, då sätter jag på senaste avsnittet Sånt i livet.
Ja, du är vaken typ 12 timmar på natten då, eller?
Nej, men jag lyssnar en gång på morgonen, powerwalk.
Ja, men vad härligt då. Ja, så bra var det avsnittet, det här kommer bli lika bra.
Det här kommer bli bättre. Vargen, vi har ju en ny sponsor, och jag kan säga som så här: det här är inte vilken som helst. Jag är otroligt glad för att ingen mindre än
SEB
är med i Sånt i livet. Alltså, hur coolt är inte det?
Ah.
Vi är ju typ samma färger som SEB. Alltså, vi är ju gröna.
Ja, det har vi. Ja, det har vi.
De är gröna, vi
är
gröna.
Vad har vi för färg, tänkte jag. Har vi en färg? Ja, men det har vi. Vi är gröna.
Vi är gröna som SEB.
Så vi är så glada att det här avsnittet sponsras av SEB.
Det är sjukt häftigt. De är ju en väldigt entreprenöriell bank. Det kan jag känna är jättehäftigt. Jag har alltid så här, under alla mina år, och det är ett gäng år som jag inte heller varit kund till SEB. Nu är jag kund på SEB, både privat och på alla mina företag. Mm. Vilket är skithäftigt. Men jag har alltid sett så här SEB som den här, så här coola, trendiga,
nytänkande.
Nytänkande banken.
Ja. Men vet du vad? Jag har ju haft det så svårt med det här med sparande. Eller jag är jättebra på att spara, men jag har ju bara sparat på ett vanligt konto. Och min familj har varit på mig i så många år och tjatat att du måste ta tag i ditt sparande. Och nu äntligen, jag har tagit hjälp av min rådgivare då på SEB och jag har fått så bra hjälp. Så nu har jag liksom fått placeringar i olika fonder, både på företaget och på min privatekonomi har jag nu. Jag är så stolt, jag har börjat spara i olika fonder och portföljer. Fråga mig inte exakt vad det är för någonting, men jag känner mig väldigt trygg. Jag har fått det
vuxen,
bästa.
Känns som.
Jag känner mig lite vuxen här nu. Jag känner mig jättestolt.
Du gör så att våran framtid blir bättre.
Precis, nu växer pengarna här.
Fantastiskt.
Ja.
Och även jag kan bara ta mina gäster i Framgångspodden. Övervägande del av alla mina 220 gäster jag haft är kunder till SEB.
Mm.
Så svinhäftigt. Och idag ska vi ju prata om ekonomi. Det är en av de frågorna som har kommit in. Alltså mest som har kommit in på idavarg@idavarg.se.
Ja, jag vet. Det är så mycket ekonomifrågor. Så jag tänkte vi kör ett race här idag och betar av våran gemensamma ekonomi, eller vad man nu ska säga. Hur står det till?
För det är det som folk både gläds med varandra, att man får dubbel ekonomi, men också kaos. Alltså bland de värsta bråken jag har varit med om, de sjukaste sakerna jag har hört, är om just ekonomi. Jag kan dra ett exempel. Nej, men jag har en polare till mig. Det är därför jag var så himla mån om att skriva samboavtal med dig.
Alltså du har ju skrivit samboavtal med mig. Alltså så fort du har köpt en lägenhet, samboavtal. Jag bara, ja, jag skriver väl på det jävla samboavtalet.
Första
inte
gången
för att jag liksom skulle sno din lägenhet. Du var så paranoid mot mig. Du liksom trodde att jag skulle ta dina ägodelar.
Jag hade en polare som hade 2 barn med sin tjej. De hade inte skrivit samboavtal. De hade flyttat in i en lägenhet. Han hade puttat in alla sina pengar där inne. Hon ägde ingenting av det. Men genom att de har blivit sambos, så är det så, skriver man ingen samboavtal, så äger de hälften var i den lägenheten. Genom att de flyttade in, de bodde i en hyresrätt först, sen flyttade, köpte han en lägenhet, de flyttade in där båda två, och indirekt, bara på det, fast han cashade hela för 6 miljoner, så ägde hon halva lägenheten, alltså 3 millar. Mm. Hon dumpar honom, blir ihop med en advokat. Advokaten sa till henne, men du vet att du äger halva lyan. Hon bara, va? Ja, ja. Ja. De kör på. Han får, de, jag vet inte vad de hade lån på, kanske en lån på hälften, men kort och gott, han får punga ut 1,5 miljoner till henne.
Mm.
Hon snodde hans klocka till och med, för han hade inga pengar kvar, så hon bara, jag tar dig en Rolex-klocka för 100 000.
Ja, men så,
han blev tvungen att flytta där någonstans. Han flyttade till nu något ställe, typ i någon liten etta i, jag vet inte, långt utanför stan i alla fall, för att han hade inte pengar till att köpa något annat. Så där får inte du göra med mig, va?
Men snälla, jag har väl köpt min egen lägenhet, eller? Alltså jag skulle, för det första så skulle jag aldrig ens göra så mot någon. Inte ens vad du än hade gjort med mig hade jag bara, jag vill bara bli av med dig. Alltså jag orkar inte hålla på med några jävla tvister om lägenheter och skit. Du har väl köpt din lägenhet, ditt är ditt och mitt är mitt. Så känner jag med allt. Dock så undrar jag liksom hur, en bra fråga är, om jag flyttar in till dig till exempel, hur mycket ska man betala? Alltså i hyra och avgift. Det kan jag tänka mig att många liksom, ja men typ, om vi säger att det är en tjej som äger lägenheten och hennes kille flyttar in. Hur mycket av detta ska, hur mycket ska man betala i månaden till, ja, den som äger den?
Jag kan bara säga som så här, det här har varit en sak som jag och Ida har tjafsat om. Alltså när vi bodde på våran, eller på våran,
på, nu, på min, enligt din lägenhet.
I min lägenhet på Östermalmsgatan.
Ja. Då jag har inrett hela lägenheten.
Som vi tjafsade om i kanske 2 år under hela tiden där.
Ja, men om du har en månadskostnad
på... Vi kan dra bara lite saker. Okay. Det var så här. Ida flyttade in till mig.
Vi hade varit ihop i 5 år.
5 år hade
vi
varit
ihop. Kan du tillägga?
Och jag köpte en lägenhet. Hon flyttar med för att vi bodde ihop i de 2 senaste också. Du köpte lägenhet och sålde dem på sidan.
Varför gjorde jag det då?
Ja, men det är för att jag inte ville köpa lägenhet. Nej, med dig.
Precis.
Yes. Vi flyttar in i lägenheten på Östermalmsgatan.
Som jag också varit med på alla visningar och letat upp en lägenhet.
Japp.
Vem inredde lägenheten? Bestämde allt? Mitt, ja. Materialval och sånt?
Ja, det var du.
Ja, det var jag.
Ja.
Ja.
Då kommer vi så här, hur mycket ska Ida då betala? Jag hade en avgift på 2000 kronor. Så skulle du då, Ida vill i det här fallet, att hon bara, jag betalar halva avgiften, 1000 spänn. Och jag bara, men du, om du kollar lite grann så här marknadsmässigt, du kan inte riktigt betala 1000 spänn.
Vi säger, jag sa, jag betalar hela avgiften, sa jag.
Vi säger så här, mina kostnader var 10 000 i månaden ungefär. Med räntor. Runt där, mina räntor kostar 10. Så jag sa till Ida, du får betala 5 000.
Mm.
Och då betalar du typ 5000. Men du var jäkligt sur på det, för du tyckte att du skulle betala typ 1000.
Ja, men jag betalar ju av dina. Du liksom sitter och tjänar pengar på en lägenhet som jag håller på att betala på. Jag fick inte ens vara med i lägenheten.
Nej.
Jag ville ju att vi skulle köpa den tillsammans.
Mm,
men det fick jag inte.
Nej.
Och därför var jag sur.
Ja, jag vet.
Hade det okej om det hade varit så, vi har varit ihop i 2 månader, vi ska flytta ihop, jag ska flytta in i din lägenhet, vi känner inte varandra riktigt än. Nej, men fine, då kan jag väl betala 5000. Men nu liksom, vi har varit ihop i 5 år, vi ser en framtid tillsammans, du vägrar köpa en lägenhet tillsammans med mig och jag ska betala halva på dina, alltså på dina lån och räntor. Det blir ju så.
Mitt argument då var ju så här, Tida,
hittar du någon annan lägenhet på Östermalm eller?
Nej, men det är så här, vad är ett marknadsmässigt pris för att du...
Ska jag säga en sak? Jag tycker fortfarande att det är vidrigt gjort. Jag hade aldrig gjort så mot dig.
Men då aldrig gjort så?
Nej, men jag hade aldrig gjort det.
Jo, men om...
För att jag sitter och tjänar pengar, lägenheten stiger och stiger. Du gick ju någon miljon plus på den där.
Ja.
Ja, precis. Ja, och det har ju jag hjälpt till då och betalat varje månad. Det är ju en investering. Plus att du även tjänar lite hyra då av mig.
Ja, men alltså för att vara så här...
Jag kommer inte vika mig på den här punkten, kan jag ju säga.
Men för att vara, om man ska, visst, vi är ett par allting. Men om jag hade hyrt ut den här lägenheten till... Om jag hade haft en inneboende i lägenheten, hade jag ju antagligen tagit mer än 5000 kronor för att bo.
Du kan ju inte se din flickvän som en inneboende. Ha?
Förresten så tror jag att det var 4000 du betalade. 4000 spänn per månad.
Jag betalade 5000 i början. Sen var jag så jävla lack på dig. Så att till slut gick du med på att jag fick gå ner till 4000.
Jag tycker i alla fall inte. Och då sa jag så här till dig. Om du köper en lägenhet som är ungefär så här stor, innerstan Östermalm, så betalade jag jättegärna 4000 för att bara bo i den.
Bara för att jag, du visste att jag inte hade råd att göra det. Mm. Du visste att det aldrig skulle hända. Så det är ju väldigt enkelt att sitta och säga så.
Ja, där hör ni i alla fall. Ja. Jag och Ida, vi har clinchat väldigt hårt om de här bitarna. Och det är ju, det är extremt intressant. Och jag kan bara gå in på också varför jag inte ville köpa med Ida. Nu har ju vi köpt ihop, men på den tiden så ville jag inte det. Och det är för att jag var kort och gott väldigt rädd för att släppa in folk på livet. Och om man ser på hur allt har varit, så har det hänt extremt mycket för oss senaste året. Vi har verkligen blivit redo tillsammans för livet, om man säger så.
Ja, du har äntligen mognat, Pärla.
Nej, det handlar inte om mognat. Det handlar om att jag vågar släppa in någon på livet. Och då, vi har gift oss, vi har skaffat barn, vi har skrivit testament ihop, vi har skrivit äktenskapsförord, vi har köpt gemensam lägenhet.
Här är vi kirrade. Alltså, allt det här på...
Sparkonto har vi också satt upp.
Ja, det har vi till och med gjort.
Gemensamt
konto har vi tillsammans. Så vi har ju fortfarande inte gemensam ekonomi som i folkets öron, liksom, vad de kallar för det. För då är det ju att alla pengar kommer in på ett konto och så har man ett kort och så har man en gemensam ekonomi. Så har min mamma och pappa också. Det har de flesta gifta par. Men det ser ju lite annorlunda ut för dig och mig.
Jag tror att det är lite knepigt också att vara egenföretagare. Och det är lite knepigt.
Men jag känner ju liksom, jag skulle inte vilja ha ett gemensamt konto med dig, för ditt matkonto är ganska mycket större än mitt matkonto, skulle jag säga. Så jag känner att jag skulle typ gå back på att ha gemensam ekonomi så med dig. Men så som det ser ut för oss nu, då har vi ju ett konto med ett kort till som jag har kontroll över. Nej, du har inte ens ett kort.
Nej.
Nej. Så där säger jag typ till Alex, ah, men kan du sätta över 15 000 eller kan du sätta över 5 000? Vi ska betala hyran, vi ska betala den här fakturan, vi ska köpa mat. Så då sätter vi in lika mycket pengar på det här kontot och sen så köper jag allting sånt som, ja, som är gemensamt. Både för dig och mig och för lilla Elvis.
Och anledningen varför jag har haft svårt att släppa in någon på livet är ju det för att jag har haft rätt tufft när jag var liten. Jag har börjat jobba tidigt. Jag har inte fått någonting gratis. Jag har också bott på fosterfamilj. Och fått ganska tidigt att jag måste klara mig själv. Och det har också gjort att jag har känt att ska någonting göras så måste jag ta och göra det. Och jag har också varit väldigt rädd för att förlora det som jag har byggt upp. Så det finns för- och nackdelar med det. Jag har fått ett extremt starkt driv, men jag har också haft lite svårare att släppa in folk för att just hamna i den här situationen som jag berättade om i början, som min kompis hamnade i. Och därför så har det varit så, när jag har flyttat in till en lägenhet, då har jag känt att vi måste göra samboavtal. Jag var rädd för att köpa på Östermalmsgatan lägenheten, för då tänkte jag så här, tänk om marknaden viker och vi gör slut och det blir helt fel läge att sälja, och jag förlorar jättemycket pengar på att sälja just då, men vi måste sälja för vi kanske inte vill bo med varandra i 1-2 år till marknaden har vänt. Så kort och gott var det så här att jag var väldigt rädd för att släppa in någon. Men sen när jag väl kom över det, så har det hänt extremt mycket senaste året.
Ja, men det är ju först då, alltså då försvinner ju alla de här, ja, vi litar inte på varandra. Alltså det är ju lite så här, gör man så som vi gjorde på Östermalmsgatan, då är det nästan som att man räknar med, men det här kommer ta slut. Typ lite så, men det var ju först när vi köpte den här gemensamma lägenheten som jag tycker att, ja, men både du och jag blev liksom lite mer chill med det här med ekonomin. Jag har min del av lägenheten, du har din del av lägenheten. Vi köper alla saker i lägenheten tillsammans. Vi gör allt tillsammans. Det har blivit mycket bättre i förhållande, tycker jag.
Mycket bättre.
Utav det. Så jag kan verkligen rekommendera att köpa tillsammans om man nu funderar på det. Ja, men allting annat löser sig oftast. Man får ju hjälp. med det här. Och det är ju inte så att man, visst, då går man minus lite grann på lägenheten, det gör väl inte så mycket då då. Då har man ju i alla fall haft en fin tid i en gemensam lägenhet, känner jag.
Och när vi köpte den här lägenheten som vi köpte för 1,5 år sedan, så du äger 40% i den och jag äger 60%.
Mm, jag har ju fått jobba mig upp här. Du, hur många år tidigare började du i bostadsmarknaden?
Ja, men typ 7 eller något kanske.
Så jag har ju fått kämpa liksom.
Det
så jag
är ändå
sjukt stolt att jag ändå kunde ta 40% av den här lägenheten. Att, för det krävs ju lite insats och allting sånt och få lån och hej och hå liksom. Så att jag har kämpat mig upp och nu är jag här. Och nästa gång vi köper något så ska det vara 50% alltså.
Ja.
Minst.
Minst 50%. Och där har vi också fått, för att säga så här, extremt bra hjälp av våran bankman.
Verkligen.
Alltså de hjälpte oss jättemycket för att också så här kunna sy ihop det och vara väldigt så här nytänkande och gjorde det jäkligt, jäkligt bra.
Ja, men gud, annars hade vi ju aldrig liksom kunnat köpa den här lägenheten som vi sitter i nu. Så superbra.
Får kanske undra vad vi köpte den för.
Är det sånt man avslöjar med sånt? Alltså jag har ju ingen spärr med det här, jo, med pengar.
Det spelar ingen roll.
Jag säger ju bara, ja, men den kostar det här. Du brukar ju hindra mig.
Ja, men vi kan väl säga vad vi köpte den för.
Okej, men gör det då. Jag kommer inte
ihåg. Vi köpte den här för 13,4. Har för mig det var?
Ja, och sen har vi renoverat för 1,2.
Ja.
Typ.
Så vi kanske lagt 14,6 har vi lagt på den. Och sen,
som vi hoppas få tillbaka som vi säljer.
Vi hoppas vi får tillbaka det. Det har varit uppe att den var värd kanske runt 17
alltså,
där någonstans.
Vårt badrum är ju inte gratis alltså. Det stora badrummet, det var ju det som drog iväg i renoveringen. Vi hade ju inte tänkt att göra renovering i stora badrummet först. Men så blev det en liten extra renovering där.
Jag dealade till med den med dig.
Ja, det gjorde du. Ja, men vad var det du tänkte säga?
Ja, men den har varit uppe på typ 17. Så vi bara, yes, vi kommer tjäna hur mycket pengar som helst på det. Sen bara, bostadsmarknaden rasar ner. Och nu boom, är den typ nere på det vi har köpt den för. Ska jag gissa på, ungefär.
Säkert. Men vi får väl hoppas att det går upp igen.
Men du, Varen, jag tänkte så här. Att vi ska läsa igenom några av de absolut vanligaste frågorna som vi har fått in och även som våran sponsor nu, SEB, har fått in. De har en kundtjänst där sitter hundratals personer och svarar på frågor hela dagarna. Och det här är en av de vanligaste frågorna. Jag ska flytta ihop med min partner. Hur fördelar vi kostnaderna? Vem ska betala vad? Och då tänkte jag att jag börjar med att läsa svaret på det här. Så som de svarar. Och sen så reflekterar du och jag över det.
Mm.
Tänk på att dela rättvis på hushållsutgifterna så att inte den ena parten står för mer exempelvis mat och hushållskostnaderna medan den andra köper bilen och andra kapitalvaror. Tänk så här, om det blir en separation är maten uppäten men bilen är kvar. Ett gemensamt hushåll behöver inte innebära en gemensam ekonomi, men eftersom mycket blir gemensamt, till exempel hyra, mat och försäkringar, är det värt att diskutera hur era ekonomiska förutsättningar och prioriteringar ser ut. Vad sparar ni in på och vad är ni villiga att lägga ut lite extra på? Tjäna en av er mer och ska betala större del av avgifterna och utgifterna. Många använder sig av procentregeln. Det innebär att ni betalar lika mycket i procent. Om du tjänar 20% mer än din partner bör du alltså betala 20% mer av de gemensamma utgifterna.
Jag önskar ju att jag hade läst det här svaret när vi flyttade ihop. Och jag har till och med sagt det här till dig, men du sket i det. Ja, du levde liksom när vi träffades. Förlåt nu, nu kommer det bli en slakt av dig här alltså.
Kör, för att fan.
När vi träffades, då tjänade, vad kan du ha tjänat? Kanske 200-300 000 i månaden eller vad var det? Eller? Var det 200-300 000 i månaden?
Ja, någonstans där.
Mm. Det tjänade du. Vet du vad jag tjänade? 3000 kronor i månaden. Jag hade studiebidrag som jag vägrade ta. Jag hade 3000. Förstår du? 3000. Och i din värld, du fattar inte det här. Så när vi går på ICA, alltså då hade jag 3000 i studiebidrag. Sen jobbade jag lite extra så som danslärare på kvällarna, slet ihop
de här. Ja, du kämpade svinhårt.
Och då kanske jag hade totalt 6-7 tusen då i månaden. Mm. Och då ska vi betala varannan gång på ICA, tycker du. Alltså det, och då hade vi precis träffats. Så jag vill ju liksom inte säga så här, oj, jag kan inte betala. Så att vi går in på ICA. I vanliga fall så typ köper jag nudlar och tonfisk. Och någon brödskiva liksom. Och du bara häver ner. På den tiden åt du massa kvarg. Alltså det är så här, Alltså det var inte 2 kvarg, det var typ 20 kvarg. Och det här är inte överdrift. Alltså du bara tog din arm och bara tjuffa ner all kvarg som fanns kvar. Och det var massa yoghurt där, det var kycklingfiléer, det var liksom... Och jag typ stod där och svettades. Jag bara, oh my god, jag får väl jobba typ 100 timmar extra, för jag ska betala den här gången. Han betalade förra gången. Jag ville liksom inte att du skulle tro att jag var värsta snålisen. Men det gjorde ont i min pengapåse.
Jag förstår det.
Ja, precis. Det var många gånger bara, jag kommer få ringa mamma efter det här och fråga om hon kan sponsra mig med 100 lapp så jag kan köpa mat hem imorgon.
Mm.
Typ så. Vad har du att säga till ditt försvar?
Nej, men jag kan väl säga så här att inställningen som jag hade då var att jag gärna skulle se ett väldigt jämställt.
Du tycker det är jämställt?
Jag tänkte så. Jag berättade hur jag tänkte.
Mm.
Jag tänkte att det var jämställt att vi betalar varannan gång. Sen var det väl så att jag tänkte inte på att du hade betydligt mycket mindre.
Betydligt?
Betydligt mycket mindre, ja.
Alltså i våra fall, då skulle det vara så här, du skulle ha fått betala 99%.
För att jag skulle skämma bort dig. Nej men alltså lyssna, jag kände inte dig. Jag var rädd för att jag skulle skämma bort dig, vilket gjorde att du skulle leva på mig. Och det är mycket av erfarenheter, inte mina egna, men mycket så här vänners, där de har börjat betala någonting. Och sen blir, du har säkert en del vänner som är så också, blir så här otacksamma. Så blir de så här, får de inte det de vill ha, eller vad då ska jag betala? Och jag kände ändå så här att jag gillade verkligen jag såg dig som en potential framtid att dela med. Och då var det så viktigt för mig också att känna att du inte var någon så här bortskämd Östermalms snorunge.
Nej, jag kom ju från Åmål och gick på Balettakademin och hade 3000 kronor i lön. Eller studiebidrag. Så såg jag bortskämd ut? Eller?
Nej, det gjorde du inte. Men jag var väl,
efter ett
visste
år
inte
då?
Allting.
Efter ett halvår, ett år?
Ja, men någon gång måste jag väl ha slutat med det där, eller?
Nej, vi fortfarande. Håller vi på så? Köper varannan gång? Ungefär.
Ja.
Fast nu är det ju okej, för att nu tjänar jag lika mycket. Så att nu är det ju, alltså det spelar inte mig någon roll. Pengar är ju ganska oviktigt. Men på den tiden var det ju sjukt jobbigt för mig. För att jag inte hade några pengar.
Men jag var ju också generös med det. Jag köpte exempelvis en resa till dig och betalade allt på resan.
Ja, men det fick jag ju i present, så att du var ju jättegenerös. Men det var ju så, alltså, en sån resa hade jag ju aldrig åkt på själv.
Nej, Dubai åkte vi första gången till då.
Ja. Ja, nej men det är ju över, men hur ska man liksom rådge? Jag tycker det är ganska bra det här med procentuellt som SCB säger.
Ja men alltså den var ju...
Du skulle ju fortfarande inte gå med på den saken
den var ju
om
intressant.
Du hade tjänat mer.
Framförallt den här med avgifterna, alltså att hur mycket ska man betala hemma?
Mm. Så,
för att om jag hade
där?
Fått den feedbacken då kanske inte jag hade varit lika hård på att jag tycker att du ska betala hälften, alltså 5000 spänn, när det var så att du inte hade lika mycket pengar.
Nej, nej. Så att gör inte som Alex, utan prata igenom. Och ta åt er det här svaret som SCB har gett. För jag tycker det är väldigt bra.
Ja.
Och jag har hört den förut också i andra ekonomipoddar. Att de ger det här rådet med procentuellt.
Så kort och gott. Är det någon som tjänar... Vi säger att du har en... Du som lyssnar på det här, en kille. Du har en tjej som drar 50 000 i månaden. Och du själv tjänar 25 000 i månaden. Då kan du betala en tredjedel av allting. Och din tjej betalar 2/3 av allting.
Mm. Det är ganska bra. Men vi hoppar på nästa fråga nu tycker jag.
Jajamän, och den låter så här. Jag och min sambo vill ha gemensam hushållskassa. Hur gör vi? Om vi skulle börja med så här. Hur gör vi med gemensamma? Då är det ju så att vi har ett gemensamt konto som har jag alla mina konton, du har alla dina konton, privatkonton och företagskonton. Och sen har vi ett gemensamt där jag swishar till dig en gång i månaden ett visst belopp. Mm. Lite olika från månad till månad beroende på vad för kostnader. Du sätter in det på det här gemensamma.
Mm. Och jag sätter in lika mycket. Så vi har ju 50-50 har vi på det kontot. Liksom. Jag har lika mycket pengar från mig, lika mycket pengar från dig. Sen så har jag hand om våran ekonomi. Jag betalar alla fakturer. Jag betalar våran avgift på lägenheten.
Elen.
El och mat.
Internet.
Spotify. Alltså allting sånt där. Och alla saker till Elvis också. Så om vi köper, eller om jag köper kläder till honom, så betalar jag det med det kortet. Om jag köper någonting på apoteket till Elvis eller till oss, så köper jag det där. Så och, att jag tycker det funkar jättebra.
Och även typ sådana saker som är lite så här slit- och slängprodukter till hemmet.
Mm.
Vi säger att det kanske skulle vara ta gardiner, eller det är någon ny matt.
Mm.
Eller att det är någon tavla som man vet att den här kommer antagligen inte heller vara i nästa lägenhet. Den här kommer vara den här. Om vi skulle köpa nya bestick.
Mm.
Sånt som är så här förbrukningsvaror. Mm. Om vi går och storhandlar, så kan det vara det också.
Precis, eller om jag beställer hämtmat eller vad som helst. Som är till oss båda eller till Elvis.
Det funkar väldigt bra tycker jag.
Ja, det funkar jättebra för oss. Vi har ju liksom inte gemensam ekonomi så. Men en... Om det är liksom, om vi skulle liksom haft ett vanligt förhållande, höll jag på att säga, om vi skulle bli gravida och jag skulle vara 100% mammaledig, då tycker jag att det är en annan sak. För att då måste ju killen, eller den som inte är föräldraledig, stå för lite mer eftersom att den jobbar. Så då kanske man behöver ha gemensam ekonomi på ett annat sätt, där man liksom sätter in, ja, men allting från föräldrapengen, allting från den andras lön, och sen så delar man.
Ja, och det finns ju en sak som även SCB skriver här som jag tycker är jätteintressant. Det låter så här. Det kan bli en ekonomisk fälla för den ena i familjen blir en stor förlorare. Jobbar man deltid och är föräldraledig får man inte ut samma pension, och då tycker jag att man ska avsätta ett sparande till den som tar hand om barnen.
Mm.
Alltså så här, och det här är verkligen något som många kvinnor framförallt failar på. Och det är svintrust. Det är så att mannen är ledig sina 10 dagar med barnet. Mannen börjar jobba, vilket gör att mannen får tjänstepension, får mer pengar i den allmänna pensionen. Kvinnan är hemma. Vi säger så här, hon får ett barn först, eller de får ett barn, hon är hemma med det i 2 år, 2,5 år. Sen kommer ett till barn, hemma med det i typ 2 år till. Rätt för det så har inte kvinnan jobbat på 5 år. 6:e året tar det slut mellan de här. Och de jobbar, de har barnen varannan vecka. Hon träffar en ny partner, han träffar en ny partner. Men det kvinnan har tappat då, det är 6 år av pension.
Mm.
Det är alltså extremt mycket pengar, och gör att mannen i det här fallet kommer få mycket mer när den går i pension, och kvinnan kommer få mycket mindre. Det kommer vara enorma skillnader. Det kan vara att den ena får så här någon typ av garantipension på 11-12 000 och andra kanske får 30 000 i månaden.
Mm.
Och det gör att, som de skrev här, att man ska avsätta ett gemensamt sparande för den som är hemma med barnen, som den sparar i pension.
Men så då tar man liksom från det gemensamma kontot och sätter över till ett annat konto? Har jag fattat
precis,
det rätt då?
Precis, och tar och sätter in det på ditt konto. Eller kanske framförallt sätter det i någon typ av fond som... någon typ av... pensionslösning, kort och gott. Spara till din pension.
Ja, ja, men det här tycker jag är superviktigt till alla er som väljer att vara mest föräldralediga. Att man ska tänka på det. Superbra tips, verkligen.
Nej, men jättebra. Så att, kort och gott, vi säger att ni har totalt helt delad ekonomi. Alla pengarna som killen får in, det kommer in på ett konto. Alla pengarna som kvinnan får in kommer in på ett konto. Men kvinnan är den som är hemma med barnen. Då ska man ta från den här gemensamma och bara sätta in för kvinnans räkning. Och varför jag pratar mer om kvinnor nu är för att det här drabbar betydligt mer kvinnor än det drabbar män. Och här kommer en till väldigt vanlig fråga. Hej, jag ska flytta ihop med min partner. Hur mycket får vi köpa för? Hur mycket får vi låna?
Ja, frågar du mig. Ni får låna 200 000 miljoner av mig om du vill.
Nej, men en väldigt standard grej är där att man får låna 85%.
Mm.
Sen är det olika procentsatser på det, men 15% måste du lägga in i kontantinsats, vilket gör att köper en lägenhet för 2 miljoner kronor så måste du ha 300 000 själv. Köper en lägenhet för 4 miljoner kronor då måste du ha 600 000 själv. Och det tar ett bra tag att spara ihop till det där.
Om man inte har sparat ihop till 300 000, om vi säger att man ska köpa något för 2 miljoner, finns det något annat sätt man kan lösa det på?
Jag vet inte, men jag tror att jag funderar nästan på om det är lag.
Det kan man fråga
lag.
Sin rådgivare.
Ja,
på SCB.
Verkligen. Ja. Det är nog inte.
Det ska jag fråga nästa gång. Inte för att jag är där, men jag är väldigt intresserad av hur man gör. För jag vet många av mina kompisar som är i den situationen att de vill köpa någonting, de har fast jobb, de tjänar bra i månaden men har inte den där kontantinsatsen.
Det tar så lång tid.
Ja, det tar, de säger det ta för lång tid för dem. Så de är liksom inte motiverade.
Men tänk bara så här, det säger att man sparar 3000 spänn i månaden, som är ändå ganska mycket till bara en sån här. 3000 spänn i månaden. På ett år har du sparat 36 000. Men vi säger så här, 40 000 kronor på ett år.
Mm.
På 10 år, då har du sparat 400 000. Mm. Men du pallar ju inte jobbet 10 år för att köpa din första lägenhet. Du vill ju gärna köpa den typ direkt, och du får ju bara lägenhet för 2 miljoner. Mm.
Ja, du vet. Det här är en avancerad fråga. Men jag älskar ju att spara, så jag hade ju sparat ändå. Men det är ju många som absolut inte gör det. Det känns ju som att det måste finnas något annat, topplån och sånt, så kan man väl ta, eller? Nej, jag kan för lite om det. Jag ska fråga det här nästa gång, för jag är jätteintresserad.
Det måste vi göra.
Ja. Men det här var så, alltså jag älskar ju att prata ekonomi. Det här är jätteroligt.
Ja, men du är lite sån här, det kommer jag ihåg sen du jobbar på Aller. Alltså du sparar så jäkla mycket pengar. Du bara spara till att du kunde köpa din första lägenhet. Du var ju så extremt motiverad.
Ja. Det tog mig 1,5 år att spara ihop det där. Jag älskar att liksom hålla koll på, men så här mycket mat och så här min matkassa den här månaden, så jag kan spara så mycket som det bara går. Alltså har jag ett mål. Mitt mål var ju då att spara ihop till en insats till min första lägenhet. Och då kan jag säga att då låg jag på 0 kronor när jag började. Och sen så tog det mig 1,5 år, eller lite drygt ett år, att få ihop till den där första insatsen. Och det var magiskt. Jag kämpade och slet som ett djur där på jobbet.
Och bland det coolaste tycker jag ändå, ja, du köpte och sålt ett gäng lägenheter. Men jag minns framförallt en som jag tyckte var så himla häftig, att det var så att du hade fått tillträde till lägenheten, vart där en gång typ 5 minuter, kolla på den, du köpte den. Sen på tillträdesdagen så tog du dit en mäklare och en målare, vilket gjorde att du målade om hela lägenheten. Och sen bad du mäklaren fota den och lägga ut den. 1,5 vecka senare var du ute på Hemnet. 3 dagar efter det, alltså 2 veckor efter du hade fått tillträde, var det folk som kollade på den.
Ja.
Och då var det någon som ville köpa den. Det blev budningen på en direkt.
Och du ville köpa innan visning. Och jag var i Åmål och firade påsk.
Och så jag var där och signade på din lägenhet med fullmakt från dig. Och du gjorde kanske så här, kan du gjort 300-400 000 på typ 2 veckor eller något?
Ja, men det var bra. Det var en bra affär.
Men bara köp och sälj.
Ja, men precis. Jag körde den här taktiken liksom när jag köpte och sålde lägenheter, att jag kollade inte på nya först, jag kollade på äldst först. De som det var budgivning på redan. Så hade det liksom varit budgivning, så kunde man bara hoppa in som sista bud och så råd sig den där lägenheten.
Det var samma sak med den här.
Jag orkade inte hålla på och vara med i några budgivningar.
När vi köpte den här gjorde du likadant. Då hittade du den här.
Ja, den här hittade jag också. Jag är Hemnet-knarkare. Jag tycker det är så kul. Och nu har vi flera kompisar. Min fotograf håller på att kolla lägenhet. Jag är aktiv. Viktor Frisk håller på att kolla lägenhet. Han är och kollar på en nu under tiden vi poddar. Så jag får status efter.
Kul.
Jag har liksom gjort en analys på lägenheten. Nej, den är värd så här mycket för att det är ingen hiss. Och där är det liksom så. Den här behöver renoveras för ungefär 400 000. Och nu ska jag kunna sälja den sen.
Ja, du kan jättemycket om lägenhet.
Nej, men jag älskar det där. Det är så kul. Ja. Det är min passion.
Du kommer bli fastighets...
Mäklare?
Nej. Fastighets...
Proffs. Rådgivare. Fastighetsrådgivare Ida. Välkommen, ring mig. Jag kan säga vad den är värd, vad du ska buda, hur du ska gå tillväga för att få den till bästa pris. Nej.
Men bara kort, Varen. Ja. Där måste vi gå in på budgivningen med lägenheter. Vad har du för taktik? Hur budar du?
Men jag budar inte. Utan jag avvaktar, jag säger till mäklaren, jag vill vara med och se alla buden. Sen ser jag när det börjar avta. Och så ringer mäklaren, hej hej, vill du lägga ett bud? Och säger jag, hej hej, hur många budgivare är kvar? Ja, det är 2 stycken, okej. Okay. Har de tänkt, då, hur länge tror de kommer buda till? Frågar jag då. Och då säger de, inte så länge till kanske. Och är det så att mäklaren säger, nej men det här är sista budet som ligger nu. Då säger jag, okej, okay, då lägger jag 20 000 över. Och då kanske den här envisa som la sista budet lägger 20 000 över igen. På en sekund lägger jag då 20 000 över igen. Så att den liksom tappar hoppet att jag är så aggressiv där.
Men om de lägger typ 150 000 över?
Ja, men då, alltså jag sätter ju en gräns. Jag bara, så här mycket är lägenheten värd innan. Och så försöker jag att inte gå över det. Det brukar oftast bli att man går över det. Ja. Så blev det ju på den här som vi sitter i nu. Men det här var ju ett undantag för att det var vår drömlägenhet. Men så sätter man ett sånt max. Och är det så att det är 150 000 över, ja, då går jag vidare till nästa lägenhet. Så är det.
Men även om de budar så 100 000 över ditt bud, du lägger 20 och då lägger de 100, då lägger du 20 igen.
Ja.
Så du lägger bara 20 hela tiden.
Så är det skitirriterande. Ja, precis.
Men stort tack att ni lyssnade. Har ni mer frågor om ekonomi, hur jag varje får ihop det, eller kanske är med företagande, eller kort och gott vad som helst,
maila in till idavarg@idavarg.se. Tack för att ni lyssnade idag.
Men stort tack, och stort tack till SEB. Sånt är livet. Yeah.